Till sommaren blir det lättare att öppna vinbar och sportbarer efter ett historiskt beslut i riksdagen.
Detta är av bibliska proportioner. Vi har haft det så länge.
Ett slopat matkrav kommer leda till dödsfall. Människor kommer dö av det här.
En del ser hot mot folkhälsan. Regeringen vill förenkla för krogbranschen.
Det som är fantastiskt är att jag kan öppna en ölbar med en person bakom disken. Jättesmå personalkostnader.
Efter flera utmaningar för krogbranschen de senaste åren vädras nu morgonluft.
Vi kan hjälpa till att skapa de här viktiga jobben.
Men vilken betydelse har egentligen den här branschen för svensk ekonomi? Det här är Ekonomiekot Extra. Jag heter Viktor Jensen. Ja, den 7 maj så klubbades ett historiskt alkoholbeslut i Sveriges riksdag.
200 ja, 148 nej. Kammaren har bifallit utskottets förslag till beslut.
Efter över 100 år med en stark koppling mellan mat och servering av alkohol så slopade politikerna kravet på att servera mat för att få sälja alkohol. Finansminister Elisabeth Svantesson.
Jag tror att många svenskar är glada för det. Det är vare som har röstat till vänster eller höger. Det vill säga att man kan ta ett glas vin utan att äta massor med mat. Och det tror jag är liksom bra för enskilda och det är också bra för restauranger och andra. För fler kommer ju också att röra sig på restauranger och hänga ute.
Några dagar senare så firade regeringspartiet Moderaterna bland annat det här slopade matkravet med allsång på partiets Sverigemöte på ett hotell i Stockholm. Justitieminister Gunnar Strömmer på dragspel ledde allsången. Moderaterna kopplar ihop det här förslaget med andra lättnader som har gjorts, ett slopat danstillstånd, lägre moms och tillåten gårdsförsäljning för alkohol. Och det är ett stort skifte i svensk alkoholpolitik när matkravet nu försvinner, just eftersom kopplingen mellan mat och alkoholservering har en mycket lång historia. Det säger Rickard Tellström som är docent i måltidsvetenskap till P4 Väst.
Detta är av bibliska proportioner. Vi har haft det så länge att det är kopplat till att man måste äta för att få dricka. Senare blev det ju faktiskt så, alltså det är ju de senaste väl 20 åren i alla fall, har det varit att det måste finnas ett varmkök i alla fall, men du själv behöver inte beställa.
En tidigare statlig utredning kom fram till att det här matkravet skulle vara kvar, men efter en ny utredning så föreslog Tidöpartierna alltså att det här ska bort. Och om några veckor så blir det verklighet, matkravet försvinner. Knut Kainz-Rognerud, du är Ekots ekonomikommentator. Vad är syftet med regeringens förslag här?
Ja, enligt regeringens pressmeddelande så vill man göra Sverige friare, roligare och man vill underlätta för företagare.
Men det saknas inte kritik mot förslaget. Folkhälsomyndigheten är kritisk och säger i sitt remissvar att det är dåligt för folkhälsan för att det ökar tillgängligheten utav alkohol. Så här svarar finansminister Elisabeth Svantesson.
Ja, men det är kanske deras uppgift, men vi gör ju inte allt som människor som bara är nyttigt. Det är inte alltid nyttigt att äta för mycket godis heller, men att roa sig och göra det som man tycker. Om man är en livsnjutare på det här sättet, det finns ju olika sätt att njuta av livet, så tycker jag att det är väldigt rimligt. Och vi har också upplevt det i andra länder runt om i Europa och nu är det dags för Sverige.
Astrid Miller som är ungdomspolitisk talesperson på nykterhetsorganisationen Movendi är en annan kritiker och så här sa hon i TV4.
Det som jag tycker är så förvånande med regeringen det är att i deras förslag så finns det med att det här att ett slopat matkrav kommer leda till dödsfall. Människor kommer dö av det här. Vi ser även att personal som jobbar i krogbranschen larmar om att det kommer bli ökad berusning i deras arbetsmiljö. Och de oroas över hur de kommer liksom påverkas på arbetsplatsen.
Knut, vad är den huvudsakliga kritiken?
Ja, den baseras lite grann på nästan det här filosofiska problematiken som handlar just om frihet. Att det är inte alltid så att din frihet är detsamma som min frihet, utan den kan faktiskt ibland inskränka på min frihet. Och När jag läste igenom många av remissinstanserna så återkommer kritik mot att regeringen inte verkar lyssna på sina egna expertmyndigheter eller folkhälsorörelsen, utan man har istället då tagit till sig restaurang- och alkoholbranschens argument. Och den tunga myndigheten Socialstyrelsen lyfter fram att förslaget riskerar då att påverka folkhälsan negativt på grund av ökad alkoholkonsumtion, högre berusningsgrad och fler alkoholrelaterade skador. Man kan säga också att regeringens förslag bygger ju då på ett förslag från det så kallade Förenklingsrådet. Det är ett organ inom Tillväxtverket där en majoritet av ledamöterna kommer från näringslivet. Och enligt rådet påverkas till exempel inte barn direkt av förslaget, men både Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten anser att deras analys är bristfällig. Och de anser då att ökad tillgänglighet för vuxna och ökad berusning riskerar alltid att drabba barn och unga negativt, skriver de här. Va? Och enligt Förenklingsrådet så kommer ökad alkoholkonsumtion på serveringsställen att ersätta konsumtion i hemmet. Men den slutsatsen delas inte av Folkhälsomyndigheten. Socialstyrelsen är också kritisk till att rådet och regeringen inte verkar gjort någon analys av ökad risk för våld i hemmet.
Men från barägare i Stockholms innerstad så är det andra reaktioner. Först Henrik Svensson.
Vi kan ju öppna upp tidigare och vi kan ha lite mer roliga cocktail-event och sånt där, så att det kommer gynna oss jättemycket.
Nej, men det som är fantastiskt är att jag kan öppna en ölbar med en person bakom disken. Jättesmå personalkostnader. Till skillnad mot att jag måste ha kanske en i disken som producerar det maten man serverar. Liksom. En kock, då är du uppe i tre, fyra personal. Mot att du egentligen bara kan ha en till två. Vilket är fantastiskt. Där är ju våran win-win. Liksom. Där vinner vi. Sen är det det andra, liksom, att vara... Vad innebär det här? Kommer det bli seriöst? Kommer det komma in ännu mer oseriösa aktörer som gör det liksom, ja, men liksom slå hål på marknaden för oss? Marknaden är ju redan mättad. Det är så mycket krogar och så öppnas så mycket nytt samtidigt som det går många i konken. Så att det är det. Undra vad det här innebär. Kommer det vara nya lyckosökare som kommer liksom?
Ja, lite oro där också ifrån krogägaren Sasha Smedjevak. Och från hotell- och restaurangfacket så har det också kommit kritik. Förbundsordförande Eva-Lotta Ramberg varnar för riskerna.
Vi inom HRF och facket då är ju mån om att man inte får glömma arbetstagarperspektivet och kanske då främst arbetsmiljön. Det handlar ju både om den fysiska arbetsmiljön, men det handlar också om den psykosociala arbetsmiljön. Därtill så ser vi också en risk för en helhetsupplevelsen när man går på restaurang och pubbar. Där mat och dryck ingår liksom i den här helhetsupplevelsen, och det är väldigt viktigt för vår bransch. Och det finns också dessutom en risk för kompetenstapp i och med det här förslaget.
Ja, det skulle alltså kunna handla om att kockar förlorar sina jobb helt enkelt enligt facket. Knut, det finns ju ekonomiska aspekter på det här. Syftet är att göra det enklare då för företag i branschen, men det skulle också kunna leda till högre kostnader om alkoholkonsumtionen ökar. Hur ska man se på det här med liksom ekonomiska fördelar och nackdelar?
Alltså, politik handlar inte bara om värderingar utan också om matematik. Och vid olika regeringsförslag så måste man ofta ställa vinsten just då mot eventuella samhällskostnader. Och det här är förstås Förenklingsrådet högst medvetna om. Och i deras uträkning, som delvis bygger på siffror från en enkät multiplicerad med antalet restauranger, så kommer restaurangerna spara 3,9 miljarder kronor med mindre administration, löner och matsvinn. Medan de skriver att kostnaden för samhället på grund av ökad alkoholkonsumtion går upp till maximalt knappt 300 miljoner kronor per år.
Men vad ska man säga då, de här uträkningarna som man gör för att få fram just vinster och kostnader i det här fallet?
Flera remissinstanser pekar på att rådet verkar räknat lågt när det gäller just kostnaderna för samhället. Och i och med osäkerheten och en viss generalisering här så kan de räkna lite högt när det gäller vinsten för företagen.
Och de här förändringarna kommer ju också då få effekter på branschen. Magnus Åhl, du är enhetschef på Konjunkturinstitutet som ju gör bedömningar av svensk ekonomi. Vad tror du om det här?
Ja, men jag skulle börja med att säga att vi är inte remissinstans, att jag har liksom inga synpunkter på de här beräkningarna eller tankar kring dem. Men det här är väl ett förslag som kan få ganska stora effekter på enskilda aktörer, enskilda individer, men på samhällsnivå för svensk ekonomi så är det väldigt begränsade effekter, kan jag väl säga.
Mm. Från branschens eget håll så tror man ändå att det här slopade matkravet kan innebära en positiv injektion i branschen som har varit under press de senaste åren.
Ja, man kommer kunna både utveckla befintliga verksamheter med nya tjänster, men också nya verksamheter kommer hitta sina former, och då kommer det naturligt att skapa nya jobb.
Jonas Siljhammar är vd för bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita. Under 2010-talet, ja, då var det klackarna i taket för restaurangerna. Den totala försäljningen växte relativt snabbt, i snitt med 3% per år ungefär. Men sen dess så har det varit sämre tider och det har lett till konkurser och nedläggningar, säger han.
Vi nu har gått, ja, lite, som jag brukar säga, ur askan i elden, från kris till kris.
Restaurangernas försäljning nu ligger på ungefär samma nivå som den kom tillbaka till efter pandemin. Så det har helt enkelt inte hänt så mycket de senaste åren om man tittar på försäljningsvolymen då, kan man säga. Och Siljhammar, han beskriver en utmanande verklighet.
Det har ju varit väldigt tufft eftersom all typ av råvaror och mycket annat har ju så att säga ökat hela tiden i inflationen. Det gör att det har varit tufft med marginalerna för många restauranger. Och då är det ju väldigt viktigt att det kommer sådana här nya affärsmöjligheter som det här öppnar upp för.
Skulle du säga att branschen har kunnat återhämta sig efter den stora fallen som var under pandemin till exempel?
Tyvärr inte. Det blev ju så att vi gick ju direkt egentligen ur pandemin, och sen kom kriget i Ukraina med den efterföljande inflationen där. Och nu ser vi nya kriser som kommer här där priser och insatsvaror mycket ökar igen i pris. Så att det är klart att det har varit en tuff situation. Många som har tyvärr tvingats lägga ner eller försvunnit. Samtidigt ser vi att det kommer upp nya affärsidéer, nya möjligheter. Så att det viktiga är ju att det finns en positiv konsumtion där ute, och att människor väljer att konsumera ute på våra restauranger och andra upplevelser som finns där ute. Det finns ett stort uppdämt behov av det.
Magnus, vilken betydelse tror du att den ekonomiska utvecklingen i Sverige har haft för just restaurangbranschen?
Ja, men jag tycker att han är inne på det mycket här i inslaget, att ska man tänka på restaurangbranschen, då måste man nästan börja i pandemin. Då förstår alla att den efterfrågan försvann över en natt i princip. Sen var det tänkt att det skulle återhämtas, folk var sugna på att gå på restaurang dubbelt så mycket kanske som de gjorde innan pandemin, men det fanns ett uppdämt behov, men då steg ju priserna. Kostnaderna steg för restaurangerna, priserna steg i allmänhet, folk fick mindre kvar i plånboken om man tänker sig att lönerna inte steg i samma utsträckning som priserna. Det var ju tufft, man drog ner på konsumtionen överlag, men om man tittar på olika delar av konsumtion så finns det vissa som är lite lättare att justera när det blir tuffare tider. Andra delar av konsumtionen kan man inte justera lika lätt. Restaurangtjänster och tjänster, många typer av tjänster i allmänhet, det är sånt som hushållen faktiskt har lätt att justera upp och ner beroende på hur tiderna är.
Och på restaurangerna så märks också den här ekonomiska utvecklingen på flera sätt enligt Jonas Siljhammar.
Lägre snittnoter, kanske lite mindre sittningar på restaurangerna. Så det är klart att då blir det ju ett tuffare läge. Det är det vi behöver få upp igen och öka. Och det är klart att då kan man hitta andra där man inte kanske då vid olika tillfällen behöver servera mat för att man ska servera dryck och så vidare. Så kommer det ha en jättestor betydelse.
Vad betyder då restaurangbranschen för svensk ekonomi? Vad betyder det om vi svenskar går ut och käkar på restaurang eller inte för ekonomin i stort?
Men restaurangbranschen är ganska liten sett i ekonomin i sin helhet så att säga. Det är väl ungefär 4% av de sysselsatta som är i hotell- och restaurangbranschen. Men det är just det som är intressant här är ju just att det är en typ av konsumtion som är konjunkturkänslig i bemärkelsen att hushållen faktiskt väljer aktivt att öka den här när man känner att man har möjlighet att göra det, eller dra ner på den. Det är den man drar undan, kanske bland de första när man behöver det. På det sättet är branschen ändå betydelsefull för den ekonomiska utvecklingen som vi ser framför oss nu. Även om det här är en liten bransch sett till det stora hela, så är det en bransch som rör sig mycket då, kan man säga, och som rör sig med konjunkturen på ett sätt. Så på det sättet så är det ändå betydelsefullt.
Ja, lite som du är inne på, alltså, hotell- och restaurangbranschen sysselsätter ju runt ett par hundratusen. Och kanske inte så mycket på helheten, men det är väldigt många ungdomar till exempel som har första chansen att komma in här. Men lite grann som vi talade om tidigare, man ska komma ihåg att med regeringens nya lag kring alkoholservering så innebär det enligt det så kallade förenklingsrådet att de som främst gynnas är öl, drink och sportbarer, och de räknar med att den här lagen kan ge kanske 140 nya så kallade nöjesrestauranger per år, alltså lokaler då som främst är fokuserade på att sälja alkoholdrycker. Och den siffran, som dessutom kan vara lite optimistisk, har ju då förstås en marginell påverkan på tillväxten.
Ur liksom samhällsekonomiskt perspektiv, det som spelar roll här, det är ju den här extra stimulansen som det ger. Vad är det de pengarna skulle ha gått till istället, så att säga? Är det pengar som annars skulle ha gått till annan konsumtion? Då blir effekten ganska liten på Sveriges ekonomi som helhet. Men om det här är pengar som annars skulle ha lagts på hög och sparats, ja, men då blir effekten desto större.
En viktig detalj är ju också att den här delen av restauranger som kallas nöjesrestauranger då, den är ju inte lika personalintensiv förstås som restaurangdelen. Och vill man få den att växa, ja, det blir inte lika många sysselsatta som man enbart hade hjälpt restaurangbranschen.
Men det som kanske är riktigt avgörande då för svensk ekonomi framöver är ju den dramatiska utvecklingen i bland annat Mellanöstern och vad som sker där framöver. Det handlar ju om priser på olja och en hel del andra varor till exempel. Och den här osäkerheten, det gör ju att det är mycket som är oklart kring hur svensk ekonomi kommer gå framöver, vad som ska hända med priserna, vad som ska hända med räntan som några exempel. Och krigets konsekvenser har ju också fått många prognosmakare att sänka sina förväntningar på svensk ekonomi. Ni på Konjunkturinstitutet, Magnus, har ju än så länge inte ändrat er prognos. Hur kommer det sig?
Nej, det stämmer. Vi har inte gjort någon ändring än. Vi ser ingen anledning att göra det. Du är inne på kriget i Mellanöstern och de effekter det får på oljepris och annat. Och det är såklart att det här bidrar till att skapa en stor osäkerhet. Det tog vi lite höjd för och skrev en del om när vi kom med vår senaste prognos för ungefär en och en halv månad sedan. Men det är inte den enda källan till osäkerhet. Det är alltid stor osäkerhet att göra ekonomiska prognoser. Det här är en av flera. Men den är ju såklart viktig just nu. Om man tänker, vad har hänt och varför har vi inte ändrat i våra prognoser, frågar du. Ja, men den här konflikten verkar bli lite mer utdragen än vad vi räknade med när vi kom med vår prognos då för en och en halv månad sedan. Men vi ser inga dramatiska skillnader. Data som kommer in, vi ser ingenting tydligt där. Ett exempel är att inflationen kom in lägre än de allra flesta bedömare förväntade sig nyligen. Även andra data och indikatorer som vi följer visar inte på det här än. Tittar man på oljepriset så, ja, priset är väl i ett historiskt perspektiv ganska högt. Det är inte jättehögt ens i ett historiskt perspektiv, men det är ganska högt nu. Men förväntningarna som prisas in i marknaden, de tyder på att det här kommer att komma ner ganska så fort. Så att i ett huvudscenario tycker jag fortfarande att det är rimligt att tänka sig att den här konflikten blir ganska snabbt övergående och att saker och ting återgår mer till det normala. Men det finns såklart ett dåligt scenario, ett mycket sämre scenario som möjligtvis på marginalen har blivit mer sannolikt de senaste veckorna, men fortfarande är så att säga ett annat scenario än det vi tänker oss i huvudscenariot.
Man kanske ska lägga till att regeringen och flera institut, inklusive myndigheter som till exempel Konjunkturinstitutet, det är svårt att inte beskriva det här lite grann som förhoppningsprognoser. Man har ju behövt justera det här gång på gång som kriget hela tiden har förlängts. Fortfarande så har vi inte sett något öppet Hormuzsund, och vi ser att omvärlden, där sänker man ju sina tillväxtprognoser kraftigt, till exempel Tyskland som är vår största exportpartner. Det är orimligt att tänka sig att Sverige skulle vara isolerat från den påverkan till exempel av Europa, så det är klart att det kostar även för Sverige. Mm.
En del då som man hoppas ska lyfta ekonomin framöver då, det är ju svenskarnas konsumtion. Mer av det, och de ekonomiska hjulen ska börja rulla ännu snabbare. Vad är det som gör att konsumtionen är så viktig, Knut?
Alltså hushållens köp av prylar och tjänster har blivit allt viktigare för tillväxten. Den står för runt halva BNP idag. Och det här är förstås regeringen högst medveten om, och det är därför de försökt hjälpa hushållen med till exempel sänkt skatt på bränsle och sänkt matmoms. Men till slut beror ändå konsumtionen till stor del på hushållens framtidstro, och just nu påverkar sannolikt dåliga nyheter kring krig och ekonomi. Och man verkar hålla ganska hårt i sina portmonnär.
Ja, men först vill jag liksom hålla med om någonting Knut säger här, att vi är ju en liten öppen ekonomi. Vi är väldigt beroende av utvecklingen i omvärlden. Redan innan den här konflikten slog till så såg vi ett scenario där vi är på väg ut ur en lågkonjunktur, en återhämtningsfas helt enkelt. Och i den här återhämtningen så fick vi, på grund av att det går ganska trögt i omvärlden, framförallt i de delar som är viktiga handelspartners för Sverige, så fick vi lite mindre draghjälp än vi brukar få av exporten, av efterfrågan från omvärlden. Det i sig gör ju att utvecklingen för hushållets konsumtion blir ännu viktigare. Och sen har det där kanske blivit ännu tydligare då, sen den här konflikten bröt ut.
Och i veckan nu så presenterade också regeringen nya förslag för att stötta då bland annat hushållen. Det handlar bland annat om att skatten på bensin och diesel sänks med 3 kronor vid pump från 1 juli till 30 november enligt det här förslaget. Vilken betydelse kan sånt där få?
Det är väldigt tidigt fortfarande. Det är svårt att säga någonting om det här. Vi måste titta noggrannare på det.
Hur ska man se då på svenskarnas konsumtion just nu? Är det fortfarande så att man håller väldigt hårt i plånboken?
Ganska hårt är väl det korta svaret. Alltså det som har hänt de senaste åren, ganska många år här, och det är Knut inne på också, att man har hållit hårt i plånboken. Man har helt enkelt valt att spara en ganska stor del av sin inkomst. Och när man har fått inkomstökningar så har man valt att spara en stor del av det också. Det här har ju olika skäl, så som vi tänker kring det i alla fall. Det blir viktigt vad som händer framöver. Kanske att man ändå ser en liten lättnad i det där, och vi ser framförallt att det finns goda förutsättningar för att konsumtionen kan fortsätta att ta mer fart även om man inte så att säga slutar att spara en ganska stor del av sin inkomst och inkomstökningar.
Vilken del av konsumtionen tror man ska öka framöver då? Är det liksom prylar, tjänster eller är det restaurangbesök, eller vad ser ni framför er?
Ja, men överlag så tänker vi oss att konsumtionen ökar brett, men jag var inne på det lite tidigare också, att det är vissa olika delar av konsumtionen är olika lätta att påverka. Man fattar kanske mer aktiva beslut om hur ofta man ska gå ut och äta på restaurangen, vad man gör om till exempel det man äter hemma, eller bostadstjänster och till viss del transport och så.
Knut, vad tänker du?
Det är lätt att bli som hobbypsykolog i detta, men man ska inte underskatta som optimismen och pessimismens som betydelse. Vi har sett ministrar av olika partifärger liksom, ibland klä sig gladare kläder och skratta när man presenterar olika siffror för att gärna sprida en känsla av optimism. Men det är knepigt när det som påverkar oss just nu mest sker i omvärlden. Det är en stor utmaning. Jag tror att hushållen ska känna den här framtidstron, så behöver vi se stora förändringar där.
Ja, samtidigt så har det blivit svårare med den analysen tycker jag. Vi har ju en undersökning till exempel, och det finns andra undersökningar också, som visar på att hushållen är fortfarande deppiga. Men trots att de är deppiga och har varit deppiga en tid, så har de ändå kommit igång med konsumtionen. Så det verkar inte som att den här kopplingen mellan stämningsläget hos hushållen i alla fall och det de faktiskt gör med sina pengar är lika tajt och stark som tidigare.
Nej, man kan ju lägga till en brasklapp också, att det finns ju tecken på, framförallt kanske i USA, att hushållens bild av hur det går för den egna ekonomin och landets ekonomi inte alltid stämmer överens med verkligheten. Man kallar om, det finns ett begrepp som kallas vibe-session liksom, istället för recession då. Så en sorts känsla av negativ utveckling. Det går inte bra överallt, men det kanske inte går så dåligt som vi känner att det går.
Nej, precis. Och ett exempel på det där är ju, som man också ser i vår undersökning, att hushållen upplever ju att inflationen är mycket, mycket högre än vad den faktiskt är när den mäts av Statistiska centralbyrån. Och även förväntningar om framtida inflation. Men det där är någonting som vi vet att de är väldigt känsliga för. De upplever att priserna är höga och det är dyrt att handla. Och det är en av anledningarna till att man håller tillbaka konsumtionen.
Det är den viktigaste faktorn för hushållen har vi inte pratat om än. Vi har pratat om ett antal skattesänkningar från regeringen. Men det är ju att allting pekar för att vi får rejäla reallönehöjningar i år som är ordentliga, speciellt om inflationen blir som låg som den ser ut att vara just nu.
Vi började det här programmet med det slopade matkravet och exakt vad det betyder för samhället och ekonomin är ju svårt att slå fast redan nu. Men det går att ana att det kan hända en del konkreta saker. För nu så kan i princip vilken verksamhet som helst ansöka om att servera alkohol om man uppfyller alla andra krav, det vill säga. Och redan nu så kan man se att nya typer av verksamheter är intresserade. Enligt Stockholms stad har exempelvis flera gallerister och en blomsterhandel ansökt om att få servera alkohol. Och i en stor bokhandel i huvudstaden där Albin Hermansson arbetar så är tanken heller inte helt främmande.
Ja, vi har ju vår kassa ser ut ungefär som en bardisk, lite låg kanske, men där skulle nog baren hamna i så fall.
Det var Ekonomiekot Extra med mig, Victor Jensen. Producent var Olof Winblad. Ni har bland annat hört Magnus Åhl på Konjunkturinstitutet och Knut Kainz-Rognerud, vår ekonomikommentator. Alla avsnitt hittar du i appen Sveriges Radio Play.